Hej och välkomna till Jag tror vi är ändå på spåret. Podcasten som tar avstamp i veckans avsnitt av tv-programmet På spåret. Men ofta hamnar någon helt annanstans längs vägen. Och vi som gör programmet, jag David Lundin och min barndomskompis och tillika På spåret fantast Arvid Mårtensson. Och idag sätter vi tänderna i avsnitt 9 i På spåret senaste säsong 2020-2021 där Thomas Alfredsson och Ernst Billgren möter Hanna Dorsin och Emma Molin. Och ja, vad säger du om, vad hade du för förväntningar på ikväll då?
Nej, men det var ju härligt nu att runda av här sista matchen i grundspelet och försöka få till ett nytt möte med Thomas Alfredsson och Ernst Billgren. Det var väl övertygande inte sist, så förväntningarna Nej. Var hur ska det här gå? Kommer de vara roliga och
ja.
Kommer de leverera poäng?
Ja, men jag håller med där och likadant. Hanna Dorsin och Emma Molin tycker jag tyvärr inte utmärkte sig så mycket i sin första match själv. Så att det var lite småljumma förväntningar eller hopp om att de kunde lägga i några mer växlar som vi kände att de hade liksom borde ha båda de här lagen.
Exakt, och det var en efter att mött Patrik Arve och Irena Posa där i det andra laget där, så kändes det som kanske energiknippet i den här gruppen. Så det, när de här två lagen möttes nu så inför den här matchen, så kändes det, ja, kommer de här kunna hålla upp underhållningsnivån? Så det var den tanken som jag hade i alla fall.
Sen var ju helikopters kvar för sista veckan här då. De öppnade fint med, och nu sa ju Fredrik Lindström inte det, men jag tolkar det som Anarchy in the UK där, sex Pistols, eller möjligen God Save the Queen. Nu är jag lite att säga.
Okej, en gammal punktänga där i alla fall.
Ja, men precis. Så ja, de drog några fina öppnande ackord på där.
Sen tänkte jag också på när de startar upp programmet där, då sitter ju Fredrik Lindström, Christian Luuk på podiet, och då liksom kan, de försöker ju liksom, så gott de kan jamsa med det, eller jamma med lite där med armar och gestikulera. Och jag vet inte om man kan sitta och dansa snyggt. Det är väl, de gör så gott de kan och de försöker svänga lite. Men,
absolut, de gör så gott de kan, tycker jag där. Och ändå med någon slags heder i behåll till det ändå skicka ut ändå. Det märks ju att de njuter i sammanhanget de här.
Liksom. Absolut. Men du David, hur har du haft annars i veckan? Har det varit någonting som har stuckit ut? Eller det har kretsat kring jobb och familj?
Det har väl varit en ganska vanlig jobbvecka. Jobbar ju hemma nu för tiden sen slutet av oktober. I stort sett varje dag. Så att dagarna är sig hyfsat lika och inte helt lätt att, nu har man kommit in i det där med dela upp vardag och jobb, men det är ändå, det är en speciell tillvaro. Jag saknar kollegor en del, kan kännas. Vi har faktiskt börjat igen att vi ska ha fika en gång i veckan i alla fall, att vi sitter och tar något som inte är så jobbrelaterat. Och,
ja, jag har ju varit föräldraledig här nu under lång tid över jul och nyår, och sen förlängde jag lite grann, men så jag var ju tillbaka i jobb nu och fick ju för mig här i söndags kväll här nu innan första jobbdagen att jag måste haft ont liksom i min tumme lite grann, för det har varit lite, som man säger, ett litet öppet sår här, och nu när vi poddade sist då vittnade du om att det var ju -10 och liknande, och den här kylan har gjort liksom att min tumme har ju då liksom spruckit lite grann där bredvid naglen, och jag har ju inte fått det där att läka ordentligt. Och så tänkte jag nu att nej, nu måste jag göra någonting åt det där. Och från i somras hade jag erfarenhet, då hade jag också liknande sår i handen. Och då var jag och plockade blåbär i skogen och blev ju alldeles liksom helt blå om handen efter att ha plockat blåbär. Och vad hände sen? Ja, miraklet hände ju att handen läkte ju otroligt bra. Jag kände att det här kan ju liksom, måste ju bara vara en slump. Men jag kände att nu är det dags igen att prova. Så jag tog ju då söndags kväll fram en engångshandske, eller en engångs, plasthandske eller vad det var. Eller vad man säger. Tryckte ju i blåbär i tummen. Och tänkte att det här är ju hokus pokus, så det kan inte funka. Men jag tryckte liksom i blåbär där i den här tummen då. Tryckte i handen, och vad hände? Det flyter liksom ut blåbär över hela handen.
Ja,
jag tänkte låt gå. Så jag tejpade och liksom satt gummiband och tejpade dem så att det skulle liksom flyta ut på armen och liksom kläda ner. Så gick jag runt med det där i söndags kväll i några timmar.
Okej.
Okay. Det här ska ju bli, men det kan det här verkligen hjälpa. Så jag gjorde det. Sen, innan jag skulle gå och lägga mig så tog jag väck det där och liksom sköljde av handen och insåg att jag ska jobba imorgon och min hand är alltså helt blå.
Ja, alltså det får man inte bort i första.
Nej, det får man inte bort, va? Så jag kände kanske att jag skulle haft en lite bättre start på måndagen där, men möta kollegorna, det ser ut som man har håller på och liksom måste operera bort handen för den är död. Men det sjuka är ju att det hjälper, har hjälpt otroligt mycket. Nu vet jag att din fru är läkare och kan säkert liksom vittna om att det kanske har med andra orsaker att göra. Men jag hävdar att blåbär är det fina grejen när det gäller att läka ytterligare så.
Alltså det här borde du nästan ta någon patent på blåbär.
Ja, jag vet handsken. Inte om jag sitter på några. Jag har googlat lite och det är ju ingen som säger emot mig. Men det är ju heller ingenstans jag hittar att det är. Ja, jag har inte sökt super mycket, men alltså det står inte så där klart och tydligt att det används i den mer så att säga vedlagda medicinen.
Nej, men jag tror du skulle säga att du gick och la dig med den här tejpade handsken om handen och sen sprack sen på natten eller någonting.
Ja, jag vet. Jag var ju livrädd för det, så jag satt där och försökte. Men några timmar då. Men nu, ja. nu är liksom handen helt fin, men såren är otroligt fina.
Så jag, otroligt.
Ja, jag är nöjd. Men du, vi får börja trampa oss in i veckans avsnitt där.
Mm, visst.
Och tillbaka på den nordamerikanska kontinenten får vi väl säga där och västkusten Seattle.
Precis, jag fick USA-vibbar där med vägmarkeringar eller skyltar och högertrafik och sen så ja, Seattle, den enda spanska bilen jag kommer att tänka på, så det där jag var inne på rätt tidigt.
Alltså du var inne och tänkte i samma banor som Alfred?
Ja, jag får skryta lite där. Att jag tog Seattle där. Men det var ju bara för att, precis som han sa, jag kan en spansk bil. Och sen så USA och så, ja. Så ibland får man ha tur. Det är väl kanske, ja, första tian den här, för egen del då, den här säsongen.
Det iberiskt fordon, det må jag säga att
men det är visst iberiska halvön, det har väl satt sig där att man snackar om det i Spanien. Men ja, det var häftigt att de gick för den här gången, för kände jag genast där,
det satte ribban lite, det satte liksom lite energi, ja. Även om det var lågmäld och det var liksom lite så lite tyst, men det fick mig att mina förhoppningar tändes i alla fall.
Ja, men precis. Det kändes ju som en väldigt smakstart för deras del och satte ribban lite för resten av avsnittet, fick man känslan.
Ja, absolut.
Sen gillar jag den här stadssiluett-tävlingen och där vi plockade ju några av dem, men långt ifrån från alla Berlin satte vi, och sen trodde vi också på Rom som de i Buren.
Pekade in alla tre och jag tog ju fasta på det här med att det var ju tre olika världsdelar och då, ja. Berlin med Brandenburg och Tor och sen tror jag var det riksdagshuset också?
Det var TV-tornet.
TV-tornet var det ju, men jag tror faktiskt det var riksdagshuset. Ja, men det kan finnas andra byggnader med som det kan ha varit. Men, och sen var det ju Washington där på trea, va?
Ja visst, obelisken och sådär, det med facit på hand.
Jag förvånar mig lite att inte du tog det, men det är klart att snör man sig in, det påminner om Rom, för de var ju också inne på det naturligtvis.
Ja, det är det här med templen och det, men visst hade man tittat lite noggrann, så det är irriterande, men ja, så är det.
Sen var det ju Shanghai i mitten.
Ja, precis.
Så att säga den asiatiska siluetten eller stadsbilden, och den var väl den kanske den mest självklara för min del.
Ja, när jag snöat in lite på för tag sedan på höga skyskrapor och den här kapsylöppnaren, den kände jag igen, men jag kunde inte säga vilken stad det var ju.
Nej, just det.
Det lät rätt när de var inne på Asien, men du har ju egen erfarenhet.
Handväskan eller ännu mer populärt kapsylöppnaren då, ju det,
ja.
En av Shanghais kännetecken, eller en modern kännetecken i alla fall. Och numera då, som hon nämnde, Shanghai Tower, den ännu högre. Till höger om där då.
Ja.
Men som jag nämnt tidigare här i podden, så bodde jag ju i Shanghai då runt 2013 där och 2014. Och då var ju dessa byggnaderna på uppgång. Kapsylöppnaren var färdig, men Shanghai Tower höll på att byggas under den perioden. Så
okay.
Jag var ju i Shanghai redan ännu tidigare 2007 eller sånt där. Och då fanns inte kapsylöppnaren heller då. Så jag har ju i någon mening varit med och sett de här byggnaderna ta växa upp, och det är, ja. Ja, det är en helt enorm del av Shanghai, ja. Måste man säga det här. Pudong heter stadsdelen, eller den delen av stan där i alla fall.
Ja.
Ja, enormt. Och på några av de här taken här i just i den här stadssiluetten visade, inte på de höga skyskaporna, på någon, men några andra tak där i bakgrunden där, så firade jag midsommarafton där i under mitt vårt år när vi bodde där, jag och Jannica. Så hängde vi med ett annat par där då, ett annat svenskt par, eller den ena var norrman och sådär. Så att ja, vi letade någon midsommarfest och fick nys om att nej, men det fanns en midsommarfest där på den här platsen då. Så ja, men det anmälde vi oss till, och det kostade lite grann och grejt sådär. Men, det, ja, men i brist på annat så lät superkul.
Mm.
Och då var det en organisation eller någon förening sådär, som heter Young Professional, som höll i det hela. Och det är ju rätt mycket svenskar i Shanghai, och rätt mycket unga svenskar också. Så de Young Professional ungdomssektionen till Svenska Handelskammaren ordnade den här festen i alla fall. Så det var ju ett litet nytt klientel för mig då.
Ja, det låter lite lätt stekigt och så.
Ja, men, men det får man väl ändå säga. Det var ju det var ju en hel del av det klientelet, helt klart. Men de hade ju utlovat någon typ av underhållning då på kvällen. Och
ja.
Jag minns inte att jag hade någon bild av det eller vem det skulle bli. Men att de skulle flyga in någon svensk underhållare då. Så när vi väl kom dit så tänkte jag, vem kan det här vara? Så där. Och vi, ja, men lite nyfiket. Och man satt i borden och liksom hälsade på sina bordsgrannar och drack linjacka vid till norrmannens stora glädje där då, som var med oss. Men hur eller hur så dök upp den här svensken. Och då var det ju den här komikern Simon Svensson, eller Simon Chippen Svensson, som hade ju då ens ärende satt sig på ett flygplan i Sverige och till Shanghai för att uppträda här. Och ja, vad minns jag av det här uppträdet? Jag minns allting. Han sa ungefär 4-5 meningar under hela kvällen, för han hade nog grundat bra tidigt på flyget, för han höll knappt ihop där på den. Han skålade välkommen till festen, och sen tror jag inte han sa så mycket mer.
Oj.
Nej, det var, sen så vill jag liksom säga, nej, men måste ändå snacka lite med honom, för han minglade och sådär. Han var ju bara, han somnade i något hörn sen. Det blev inte mycket mer så, det där underhållningen. Ett par minne i alla fall.
Det var som Broder Daniel, basisten på Balles Hage där, som var redlöst brusad.
Ja, men redlöst i Shanghai, där är hans minne där, men ja.
Antagligen ditflugen som, alltså kvällens underhållning.
Ja, men visst.
Ja.
Nej, det var, jag tyckte det var så jäkla dåligt alltså. Men kul ändå, det skänker ju en viss glädje då också.
Ja, på någon slags rooftopfest i Shanghai 2013, ja, 2014 då någon gång.
Ja, ja visst, ja. Och så tänkte han var ju klart äldre än övriga, eller klart äldre, men han var ju lite äldre i alla fall då, ja. Och tyckte väl, vad det här för steka, det här river jag av lite enkelt, men det kanske inte ens arrangörerna var nöjda, jag vet inte.
Nej.
Men så var det med det, så Berlin och Shanghai och sedermera Washington där fick ju bli de här stadssilhuetterna som Fredrik Lindström med sin pekpinne där kunde gå igenom.
Ja, men jag tyckte det var en kul upplägg på sätt att illustrera det på, så som jag inte har tänkt på tidigare. Det är möjligt att det har varit med en variant på det. Men
passar ju väldigt bra i den här frågesporten när det är städer, och att få med de här rätt så kända stadssilhuetterna, för det går ju ändå att liksom se när man, framförallt nu när man vet om det, man kunde ju liksom peka ut de här byggnaderna i Washington och likadant i de flesta byggnaderna i Berlin, och nu när man, som jag känner till Shanghai, att det var ju väldigt, allt är ju där, och det säger ju väldigt mycket om stadens karaktär eller på något sätt.
Ja, ändå det tycker jag, och där jag jobbar ju med kommunikation här på Helsingborgs stad, på kommunen, och där mina kollegor har gjort en rätt läcker siluett av Helsingborg då, och det gör ju att det känns lite mer som en storstad också.
Ja, men det gör det.
Som vi använder i lite olika sammanhang och sådär, men det
ja, men ni har ju, jag tänkte med kärnan, får väl vara med på något.
Ja, men precis, kärnan och Olympia, alltså fotbollsarenan det är säkert Öresundskrafts skorsten och lite annat. Det är, vi tar vad vi har så att säga, men det blir rätt så läckert faktiskt, med enkel illustration egentligen som gör en hel del.
Ja, det kan väl skänka en så att säga en första bilden av Helsingborg om man inte känner till det, och Ja, det är nybörjare.
Jag tror det. Nej, sen så, ja, så var du med inne på en välgörenhetsorganisation. Och...
Bill Gates, alltså. Han har ju ändå... Mycket har han gjort, men det är inte... alltså, tillsammans med frun här, Melinda, då, men alltså det... Jag vet inte vad du säger om det, men det känns ju som att de har ju lagt ner hur mycket pengar som helst i...
På, jo, det är min bild, alltså, och i den här organisationen. Alltså först att vara den här driftiga personen. Där är en dokumentär på Netflix i bara 2-3 avsnitt som kom i år. Dekoden till min hjärna, alltså, eller möjligen i fjol. Med Bill Gates som ändå, ja, jag tyckte var rätt så fint gjort. Och man fick en inblick i hans liksom liv och uppväxt och hur olika saker hade format honom. Men framförallt kanske hur... Vilket jävla slags typ läshuvud eller det här han var redan från början. Men jag blev väldigt inspirerad av den, för jag har tidigare inte varit så liksom sett upp till honom så mycket. Men just hur han har tagit det här sin stora förmögenhet och pumpat in en hel del i den här välgörenhetsorganisationen och som sen har hjälpt till att utrota polio i princip i Afrika, så att det måste ändå kännas lite otacksamt sen att bli totalt pissad på av en massa då folk som ser massa konspirationer och menar att Bill Gates har uppfunnit covid-19 och ja, att han är liksom den som vill, ja, därför att han ska tjäna pengar på vaccination och därför han vill att det ska vaccineras och grejer, så att det är lite otacksamt måste det ändå vara att vara den som, ja, kanske visst. Har
nej, men en sån entreprenör med ett sånt driv och ett sånt engagemang som vänder det till något positivt, och så, ja, men alla de här vaccinationsmotståndarna som på en högljudd nivå liksom basunerar ut de här budskapen, det är väl lite rakt motsatt. Så jag vet inte hur han, som du säger, hur han känner när han stiger upp på morgonen och ska satsa, men
nej, om man bryr sig om det. Men det var väl när Trump gick ur en av de här organisationerna, om det var eller skulle dra ner kraftigt bidragen till, om det var Världshälsoorganisationen, så sa Bill Gates, gick in och sa att ja, då höjer vi med lika mycket, så att säga, så att det inte skulle, ja, bli det är rätt.
Det fordrar ju en kassa, men det fordrar ju också ett engagemang och förståelse och veta vad man gör, och jag tror att han har varit beviset för att man kan göra rätt mycket som alltså de privata pengarna har ju klart en helt annan sprängkraft jämfört med de mer institutionaliserade pengarna, de politiska pengarna, där det ligger så mycket annat i korten med handelseftergifter och liknande då. Så att jag tror att den betydelsen som du nämnde med polio i Afrika och sånt där, det är en stor grej. Alltså.
Enkel grej som, eller att han verkar insett och många andra då i den där foundation, att det är väldigt enkla saker som krävs för att göra jättestor skillnad i en del länder i Afrika, så att det handlar bara om tillgången till en toa och sen när det är då privat initiativ bakom, hur det kan tvingas fram då en innovation då, att den här toan, visst man kan bygga den och den blir, för några olika, där är olika exempel då på hur man kan göra det på ett sätt som då kanske man använder solenergi och som på något vis då gör sig av med bajset och det här helt enkelt. Men då blir den toan alldeles för dyr, för då inser de liksom att den här kommer, ja, det är en fantastisk innovation, men det här kommer vi inte kunna köra ut i den mängden det behövs för att innebära en verklig förändring och så. Men där, så jag tror det finns sådana drivkrafter som ibland är bra, att man ser att då måste man hitta en annan lösning som gör att man kommer ner till ett pris som gör att det här faktiskt kan få en, att man kan betala så att det får en verklig effekt ut och så människorna och så.
Det är kul att de lyfter in det i programmet, tycker jag, just att, och inte Bill, för jag tror att Melinda Gates har förstått att ha haft en stor roll i projekten, och det är kul. Och vi brukar prata om i allmänbildningens tjänst, och detta tyckte jag var en utmärkt fråga på det viset.
Ja, men det var det super att man tog henne och inte gick på bilder, och när du säger dessutom har kanske varit ännu mer drivande i den här, och att det blir liksom, ja, det blir lite mindre, annars hade det varit ännu lättare också, klart, om det hade varit en bild på honom liksom. Så att det, nej, men nej, så det hade varit lite intressant att höra ibland vad de säger över frukostbordet åt tiderna som är liksom med det. Men Nej, men Seattle, vi har inte varit där, någon av oss,
Nej.
vad jag förstår, va? Utan det
Inte, nej, precis.
västkusten i USA är helt okej samling frågor, men ja, alltså vi kunde gjort lite annat kanske, eller lite mer på det också, men
Ja, jag saknade ju grunchen, alltså de var ju inne på Nirvana och det var
ja.
roligare liksom, pekande referenser i ledtråden där eller i själva resedelen. Men jag saknade ju någon, kanske inte behövt nödvändigtvis ta någonting om specifikt om Nirvana, men jag menar, det var ju ändå liksom locket på för det nu, ja, men i min bild i alla fall att locket på för det glada 80-talet när Nirvana och inte bara de då, utan andra också band lyftes ut och att man visade att man kunde göra saker och ting och skapa rockmusik på annat sätt.
Ja, men precis. Ja, de hade ju faktiskt Soundgarden som en ledtråd där, eller
Precis.
trädgården, som ju också var väl samtida där. Men när det gäller Nirvana så kommer jag att tänka på att det var rätt mycket du och din brorsa som fick in mig på att bry mig om instrumentet gitarr överhuvudtaget. Och det första som hände då var att du lärde mig Nirvana-låten Come As You Are på gitarr.
Exakt. Det har jag minne av detta, men vad kul att du nämnde det, för
Och där minns jag med att du sa någonting i stil med att du aldrig hade sett någon så klumpig person med gitarr eller så. Men jag gav inte upp, utan jag håller med dig. Alltså,
Nej, men
jag är fortfarande...
det var ju framförallt snällt av mig att säga så ju.
jag är ingen fena med en heller, men jag tror det var liksom en liten knuff i rätt riktning. För
Nej, det låter som det
sen
var en knuff
så...
i fel riktning. Jag får be om ursäkt här
Nej,
nu.
nej, jag kämpade på och till sist så kunde jag ju sätta den väldigt enkla gitarr eller basgången nästan på kameran.
Ja, nej, men det var ju kul. Men kul att du påminner mig om det, för det var länge sedan jag tänkte på det. Men visst, visst så var det.
Ja, och Erik körde väl, ja, jag för mig att han stod kanske spelades med Like Teen Spirit någon gång. För han var väl lite inne på, ja, eller var det gitarr eller bas
Ja,
sista
han var väl
tiden.
lite inne på både och, tror jag. Men framförallt så var han ju inne på Nirvana och lärde sig många av de låtarna och spelade gitarr. Vi hade ju en gammal Bjärton-gitarr hemma då. Min mamma är från Bjärnum, ja, mellan Markaryd då och Hässleholm.
Jaha.
Och där hade de en gitarrfabrik då. Så när hon var i unga år fick hon ju en gitarr. Eller köpte sig en begagnad eller sån här second, vad heter det? De som var sekunder, alltså inte
Ja.
första, andra sortering säger man.
Ja.
Och det var ju den gitarren vi hade hemma. Men det var ju typiskt en barngitarr. Men den finns ju kvar än. Men det var den vi lärde oss spela på. Men jag vill nu verkligen betona, David, att du är ju bättre än mig idag. Så att det hade man för att man var otrevlig.
Ja, det ska jag inte tro, men i alla fall, det var ju väldigt häftigt. Det visste jag inte, att Bjärnum hade en egen gitarrfabrik. Alltså.
Jo då, den Bjärton, och då kollar du på Tradera och annars liknande, så finns det ju en och annan som kommer ut. Och det är väl inga liksom dyrgripar, men för en höll på sig, när du och jag som kommer från den regionen, så det har väl slagit mig många gånger att man skulle investera i en bättre Bjärton-gitarr.
Ja. Det här är riktigt rolig grej. Alltså.
Absolut.
Och
Och
sen...
det själva musikdelen här i just, eller jag tänkte väl säga att, men musikdelen i Seattle kommer ju bli inom grunge då.
Ja.
Och det var det väl inte riktigt. Däremot så var det ju en Seattle-bekant
Jimi
artist, och det
Hendrix.
var Jimi Hendrix då,
Ja.
tillsammans med vad jag tyckte Ernst Billgren framhöll ganska kul, det här med att, ja, men man skulle ju kunna tro att det var en Nobelpristagare, för den var ju så fin, den här texten.
Ja.
Och det fick han ihop snyggt där med Bob Dylan.
Ja, men det fick han.
Som ja, tog en, eller fick Nobelpriset där innan det briserade helt väl i akademin.
Ja, men precis. Det var fint ihop krutet där med. Ja, fint levererat. Ganska så Jimi Hendrix-lik och så ordinär version på något vis. Men med stabil rock liksom.
Ja,
Ja.
ett stabilt framförande. Och
Ja.
som jag, det enda jag, alltså, jag tyckte musiken var bra och jag njöt när jag tittade på det.
Ja.
Det som fastnade i mitt, liksom så här, det jag inte kunde släppa, det var att Dregen såg ut och nästan grönt i termobyxor. Det kanske inte det var, eller det var det inte, men några rätt,
Termobyx.
ja precis, alltså några
Jaha.
liksom så här tjocka byxor. Men jag får kolla igen, jag vet inte vad det var. Han har ju en speciell stil och ja, han har ju sin stil kan man väl säga. Och just i det kväll så innefattade det några byxor som jag fick det bara till termobyxor. Eller sådana här tjocka liksom värderade. Nu när man åkt pulka och liknande så var det liksom den typen av.
Kan jag varit någon sorts brandmansbyxor där, att han var på gång att han skulle elda upp gitarren och hade i alla fall skulle liksom säkra de heliga ädlarna delarna. Ja. Men det är ja, lite synd att de inte slog i verket. Alltså, och att det har varit lite kul att se Fredrik Lindström eller Loke rycka ut med brandsläckan. Ja.
Kört ut 6 kilo pulver där precis. Ja. Det var nej, det var ju, det var, de var ju tvungna att nämna det där, att det var emot SVT:s policy. Eller vad?
Ja, ja, precis.
Ja, men kul.
Ja, det var det. Mm.
Men efter den här matchen, så, eller efter den här resmålet ska jag säga, så var det ju, var det ledning då 19-11 till förmån för kulturburen där som vi...
Precis.
Och de var ju, alltså, jag får ändå säga att de, så här långt i matchen så visade de någonting som jag inte såg förra gången, att de var... Här satt de kunde mycket. Jag vet inte om vi var inne på det rätt mycket i deras förra avsnitt, att de var ju nervösa. Och vi, ja, jag var liksom kanske mest inne då, men alltså sådär, det är inte, de kan inte vara nervösa. Det är, de är ju mediamänniskor, har väl både ja, hanterat detta, men det kanske var så enkelt så att de var nervösa och liksom inte kunde prestera. För idag ja, kändes det som ett, alltså, nu var de ju superduktiga alltså.
Ja, ja, nej, jag håller med där. Jag tror ändå att det hände någonting mellan de här två avsnitten, att de satt och var antagligen mycket mer nervösa i det förra, för nu kändes det som själv, att det var en självklarhet och kändes säkra i sina leveranser liksom. Ja. Och nej, det var inte så mycket de tvekade på och några grejer de inte kunde verka fram, men nej, det var som du säger 19-11 redan här, det var,
ja, men precis, och det så... de var ju säkra, men de var inte så, alltså, de var inte så, alltså, de var inte roliga, eller de var inte så extroverta, men de var säkra, och det är klart att det ger ju en det är ju ett underhållningsvärde i det, men kanske inte på den nivån man vill ändå ha det. Men
nej. Ja, absolut, det kan jag hålla med om, att de kunde, ja, nej, det var inte så mycket humor allmänt i det här avsnittet, kan känna.
Nej.
Från lagen och så, ja, lite bitvis från det andra laget kanske, men det, ja, nej. Sen, ja, resa två där, så var det ju pang på rödbetan där igen, rakt på med en 10-poängare och Dosin och Molin på.
Ja, det var snyggt. De hade ju en förmåga att koppla den här med, var det Gnetter eller var det?
Ja, precis. Det var väl äggen från Löss eller något sånt,
så
som gick under den. Det var en okänd benämning för mig, men det är lite som när C att komma upp där, att ja, om man då råkar besitta den kunskapen. Och, men det var ju jättegrymt av dem att sätta det på 10 poäng. Och på det är en liten ort, liksom, visserligen är mer deras del av Sverige, så att säga. Men nej, så där... Där hade jag, nej, nog inte.
Ja, det hade varit pinsamt om du och jag hade suttit där. Vi hade nog, det hade varit en 2-poängare.
Ja, möjligen 2-poängare, men inte ens den var så där, tyckte jag, himla snäll den här gången. Utan då handlade det om den här jävla Kalle som
ja,
jag känner till.
Ja, de snöade in på det.
Och det var inte, ofta är det Nordvits där de säger namnet i princip. Men det var inte riktigt så snällt, men... nej, men det så att den tur vi inte satt i någon av burarna.
Det jag har på Gnesta... har inte varit där, men det är ju Galenskaparna sjunger ju i sin husvagnslåt att hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta. Det är väl så nära Gnesta jag har varit, tror jag.
Det är det vi har på Gnesta. Alltså.
Ja, ja, men det... exakt. Sen poängterar de ju vid flertal tillfällen att Will Ferrell hade något sommarställe och tillhåll där. Antar någon bättre än en sommarstuga, men något åt det hållet i alla fall.
Ja, ja.
Och återkommer de ju till. Men det var ju också en ledtråd, vill jag minnas här. Men Robin och Will Ferrell hade sina sommar tillhåll där. Och sen viskade de till varandra inne. Sen, bor han där eller har han något? För de var ju lite nervösa då, när de hade dragit på 10 poäng. Och,
ja, ja.
Så de fick väl hålla sig till tåls då, tills Christian Lok och Fredrik Lindström. Nej, men det var ju mycket riktigt att det var Gnesta då.
Precis, så att ja, både Robin och Will Ferrell hade sommarhus där, som det lät. Ja. Och om man vill ha en komedi som är en rätt rolig komedi, så var han ju med i Eurovision på Netflix tidigare i år. Vi är inte sponsrade av Netflix, så känner det blev lite mycket omnämnt här, men den kan slå ett slag för.
Ja, sådär.
Ja, rätt obskyr, udda historia om ett isländskt par då, som på något, ja, som som kommer med i Eurovision på något vis där. Men den var faktiskt ändå, om man vill ha en lättsam och alltså där, och lite, ja, feel good, det kan inte helt rätt att säga, men det är en rolig film.
Så, någonting att konsumera på lördagskvällen, om inte man har något annat kanske.
Ja, precis, en grå januari då. Så jag kan,
ja, men absolut. Mm. Men du, vad hade vi sen? Det var ju lite, det jag reagerade på, jag vet inte om det var, eller jag och Jannica, vi satt och tittade, och så sa de ju, då sa ju Kristina Lok när de gick in i dressinen här då, just på den frågan, det här med Gnesta Kalle, och då var ju, de höll ju på och kämpa länge, och sen bara 1-2-3 så Gnestadius lyckades de ju där, lyckades de ju få fram, men precis innan det, alltså innan de, liksom, bara precis när Kristian låg på dressinen, så sa han, hej tjejer, sa han, och då replikerade de ju direkt med hej killa, liksom som, precis som att, jag vet inte, vi fick väl lite känslan av jag vet inte om det här med att säga hej tjejer, att jag vet inte om de kände sig liksom lite obekväma med det där.
Ja, jo.
Och sen drog jag mig till minnes med att då hade Kristina Lok en gång tidigare sagt att alltså tilltalat dem som ladies, okay, i en tidigare fråga där, men det var väl ingen stor sak, men jag reagerade ändå på att lite sådär kanske med en liten nagg i kanten där, sa det.
Ja, lite så taggande utåt, inte helt bekväma med, och det, nej, det visst, det var kanske inte, det är inte alltid han är helt smidig där, Lok, i sina,
nej, ja, jag vet inte om det var menat på något sätt, men jag tyckte ändå det jag reagerade på det, och tänkte jag ska nämna det.
Ja, nej, men det blir inte total feel good i liksom stämningen där.
Ja, på något sätt så känns sådana... det, men sen har de ju liksom kravet på sig att de kan inte gå in i någon debatt, så då, det gjordes ingenting på det. Jag vet inte om det var så att de kände någonting, men jag var inte övertygad om motsatsen i alla fall.
Ja, nej, men det var några gånger under programmet med som jag upplevde att de kände, eller de replikerade tillbaka när de liksom var lite missnöjda med epitet eller med grejer de hade fått, så att säga, till sig av Lok, och de, Rosin tänkte jag på det vid något gång, att hon liksom inte, ja, hon replikerade lite vasst eller så där, att hon kändes helt nöjd med hur de var,
nej,
tilltalade, så att det, ja, nej, jag vet inte det, om det finns en liten Lok gate där, så att säga,
en personlig vendetta som inte riktigt är utredd.
Nej, precis. Men det var ändå häftigt hur de lyckades där verka fram nästa år.
Det kändes ju lustigt på något sätt, men alltså det är ju, jag är rätt säker på att det var en äkta
handling. Ja, men precis. Skulle de spela så här, det var inte som Johan Glans.
Nej, jag var ju inne på att antagligen dit du var på väg då när vi hade det avsnittet och diskuterade, att han har ju lite som sin selling point att vara lite tveksam, lite osäker, men
ja,
det var kul. Det var verkligen bra den sekvensen där.
Ja. Och sen så landade vi ju på Mallorca, eller på sig, men vi träffade ju en GV som kändes, tyckte jag, ännu mer tilltuffsad och lite sliten eller otv-vänlig, eller vad man brukar göra. Så jag vet inte om det tyder på att han är inne i sin vita period eller i sin andra period, men det det var inte, ja, när han skulle leverera frågan där, alltså det, vad sa han egentligen?
Jag har förstått, jag kan inte härma han här nu, men jag har förstått att det ska ställas en fråga, alltså att det ska ställas en fråga nu. Jag har förstått att det ska ställas en fråga, liksom, vad är det för inledning på en, liksom en, ingen leveransförmåga, utan han måste liksom börja med frågan, eller liksom repetera det som liksom intervjuaren sa till honom.
Ja, men lite som att han stod där och var under pistolhot och skulle liksom leverera. Det var inte så att han brann av liksom engagemang där direkt. Det, han var med. Det är ändå Sveriges största liksom frågesport. Och,
ja, visst.
Men visst, det visar väl också på att han känner att han har kanske inte så mycket mer att uppnå eller någonting.
Nej, han har inte mer att bevisa. Men sen är det ju märkligt. Han sitter där och säger, så här sitter vi i ägarborgen. Och han sa, där äter vi ärtsoppa, typisk manlig mat, eller vad man sa.
Ja.
Jag klarar inte. Nej, men jag vet inte vad är det, men så är det.
Ja, den jargongen. Sen det han var ganska få sekunder han kom att vara med i programmet. Och det var det liksom...
Det var det, det materialet de tyckte var bra.
Ja.
Ja, nej, men GV är väl en... Om ett annat så är han ju fantastisk, måste jag säga i alla fall, författare till boken Grisfesten nu.
Ja,
och precis. Det var, jag var inne och fiskade efter den här, precis som de var vedervärdiga mannen från Säffle. Och jag, jag var så, liksom, så nöjd med att jag, ja, men det kommer jag ju på. Och så sitter de i buren och säger samma sak. Och sen så, ja men vad, jag vet ju att det är Grisfesten, jag har ju läst den.
Mm.
Väldigt
nej, men det, men... Och där fanns ju en koppling jag inte kände till där, att vedervärdig mannen från Säffle, filmatiseringen av den mannen på taket, alltså det är Bo Widerberg som har gjort både den och filmen Mannen från Mallorca då.
Men har du sett filmen Grisfesten, alltså mannen från Mallorca?
Nej, jag har inte det faktiskt, men
så att den... måste ju, det, jag prenumererar ju på, vi gör, nu gör vi reklam för en annan då streamingtjänst, C-more. Som jag har då, eller har haft en period, och då är det ju någon SF-kanalen där de strömmar hela tiden svenska filmer då. Och där är ju inte så jättemånga att välja på. Så det är ju rätt så många som återkommer. Och en av de som återkommer är ju då den här filmen, Mannen från Mallorca.
Mm.
Så den har ju liksom bara, ja men en man ska sitta, ja, motsvarande till Zappa så att säga. Så har jag hamnat på den filmen någon gång och sett den. Så den har jag nog tagit mig igenom några gånger. Och jag måste säga att den är, den här som du, den andra Bo Widerberg filmen som du pratade om, Vedervärda mannen från Säffle, den är superbra, och det är den här också, jag gillar den riktigt mycket, och den är Thomas von Brömsen och numera avlidna Sven Wollter då som gör den där, de gör det så jäkla kul, de gör den riktigt bra alltså, även, men då får man bortse från de rasistiska 80-tals påhoppen där som inte känns helt uppdaterade, men
Nej, men det är helt klart något som man bör se. Alltså.
Ja, jag tror det skulle falla dig i smaken. Och annars när coronapandemin släpper så får vi se den ihop om inte annat.
Mm, det får vi göra.
Absolut. Det var Bo Widerberg där, ja.
Det var det, ja. Och sen så var det lite...
De hade den här armagnacken, det var någon konjak där som de var nere i någon källare där och försökte fiska fram. Och jag tror det var väl återigen då kulturburen som jag kallade den. De kunde det men inte Dorsin och Molin där.
Ja, det här var lite mer deras dryck till skillnad från apa då tydligen som här för några veckor sedan.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Återigen där skillnad mellan avsnitten att de levererade i detta.
Och där, jag själv var så nöjd att jag hade kommit på Calvados då, men de var ju listiga där och ställde en motfråga. Är det gjort på druvor eller äpple? Och jag tror det var nog, jag tror det vägledde dem. Jag har fått för mig att Calvados är gjort på något annat än klassiskt, alltså antagligen äpple då.
Så ja,
att,
Calvados
är äpple. Så de gjorde ett vägval där som visade sig rätt då. Så att, så att de återigen så gick de lite segrande ur det här.
Ja, så är det. Och lika så i Vem där, som blev nästa segment i avsnittet där de vevade på med massa ryska referenser, och vi sa det till varandra hemma att ja, men hur många ryska kända personer kan man? Och så sitter och det enda de tryckte på var ju, det var ju mycket ryska grejer.
Ja.
Och så kom inte på Putin. Alltså jag tyckte det var, nej, det kunde jag gjort, eller vi gjort här hemma fotare helt enkelt.
Ja,
jag
var borta, men Emma satte den rätt där i mitten någonstans. Så att det var snyggt, men och så lite allmänbildning fogade de in där med att det finns någon kanadensisk skräpmat som heter ungefär Putin då, eller Putin. Men det var Fredrik Lindström som slängde in den på slutet där, ja. Och sen så på, så frågade han ju in också, som för första gången den här kvällen då, Fredrik Lindström, vad det var för någon låt de körde, att det var en låt av bandet Datsuns. Och det hade Emma snackat om, men är det där verkligen, han ser så proper ut, eller liksom, han sticker ut basisten där till vänster, är det verkligen någon som är med i Helicopter? Så jag bara, men det är det ju alldeles säkert. Men sen fick hon rätt där igen, för att det var ju någon basist från Nya Zeeland. Då, från
ja, bandet. Det var det.
Datsuns, som jag, alltså jag känner igen, jag vet mycket, antagligen har de passerat förbi på något Hultsfred för jättelänge sedan, eller sista festivalen när den fanns. Väldigt många av de här jag nämner nu inser jag är ju bortgångna, de också, de festivalerna, men jag har inte lyckats sätta fingret på det. det minnet. Men ett speciellt bandnamn får man
ja, säga. Absolut. På tal om bara sån här liten passus här, på tal om Hultsfred, så jag såg i veckan någonting om att det skulle komma göra en film om Hultsfredsfestivalen.
Ja, det lät ändå, jag läste också den artikeln. Det lät ändå lite kul faktiskt.
Ja, men lite faktiskt. Jag kommer inte ihåg hur liksom taken var på det, om det skulle bli en dokumentär eller det skulle bli en spelfilm.
Jo, det var en dokumentärfilm det skulle bli av det. För jag kände just att spelfilm kanske blir lite så, ja, svårt att få till liksom, på något vis. Men ja, men dokumentärt, och de skulle gräva upp massa material och sådär.
Ja, men det är klart. Jag känner ändå att det är en... Ja, jag blev glad när jag såg det, för jag har nästan väntat på det och saknat den här festivaleran som ägde rum där på 90-talet och liksom 2000-talet kanske. Men det, alltså, ja, det ser jag fram emot att se hur de snickrar ihop det.
Ja, men det regissören sa där, för det var väl regissören som uttalade sig, att tyckte jag var lätt som en trevlig ingång med att det viktiga var liksom hur lokalsamhällets folkföreningar så gick ihop och lyckades åstadkomma och bli till någonting större och skapa den här festivalen. Liksom, att det krävs en jävla massa jäklarnamma och eldsjälar och att folk hjälptes åt för att liksom få till en sån här grej. Och den historien känner jag att det är inte så hemskt att berätta.
Nej, men det är klart att jag menar, det arrangemanget som exempelvis Hultsfred då underkastade sig, det är ju ingenting som... Så utan att det fordrar ju ett arbete av stora mått. Ja, häftigt. Det ska jag se fram emot.
Ja, det är.
Men i slutresan här, Ukraina och sedermera, ja, det var ju de inne på landsreferenserna med Kiev då.
Ja.
Och det kändes ju ett tag där som när Molin och Dorsin drog, så drog de mer på Ukraina än på Kiev.
Ja, så det fick jag också att de sa ju det, landet, och vänta nu, och så kläckte
exakt.
De
Kiev. Ja, då är det klart att de tänkte, men det, jag tror inte jag kan mer. Lev, eller där finns någon stad i Ukraina, i västra Ukraina, som jag har haft när jag studerade, som fanns det en utbytesstudent som kom från Ukraina i en annan stad som jag,
okay,
ja, jag har lagt om minnet, men nu är det lite för långt borta, men annars är det ju Kiev, jag kommer inte på några fler städer.
Ja.
Ja, det är ju den där nere vid Krim där som var.
Ja, och dessa
Donetsk.
Och dessa kanske, och det också kan också vara Ukraina, men visst, och sen de här städerna som man snappade upp under inbördeskriget eller konflikten där. Ja. Det var något som hette Durhansk eller någonting.
Ja, Donetsk eller något som heter.
Donetsk, rätt.
Ja. Med Kiev självklart då i den här frågan. Jo, de hade ju ett flertal Ukraina-referenser där i ledtrådarna. Men jag minns inte riktigt hur de kom fram till Kiev där.
Nej, deras motivering. Men för egen del så var det ju Johan Renck. För jag var först när de talade om ett delat land och Sverige hade förlorat. Sånt, så tänkte jag ifall det var Tjeckien, Slovakien på något vis. I någon hockey eller så. Men sen så när Johan Renck kom och att... Ja, vi har sett något avsnitt av den Tjernobyl-serien, så då blev det ju, där föll på lätten att det var Ukraina.
Ja, men precis. Det fanns ju fler ledtalare då som pekade åt det hållet.
Det gjorde det. Men nej, så... Och,
sen här var de också inne på den här Chicken Kiev.
Precis. För mig är obekant. Jag tror jag i alla fall kyckling rätt.
Ja. Och där får man väl säga att återigen har Fredrik Lindström lyckats pressa redaktionsledningen att det ska in en maträtt så han kan sitta och äta lite på slutet av programmet så inte han tappar all energi.
Ja, det...
Jag vet inte, han satt och åt där i något sånt där snabbt klipp där, liksom mumsade i sig den här friterade kycklingen och ärtorna där som de hade ganska torftigt lagt upp på ett, eller torft, men liksom det var ju bara det på tallriken, men han satt och glufsade i sig det där sen.
Ja, det är faktiskt imponerande, och jag lyckas få till det där, och det verkar vara liksom, det är nästan så att han kräver det för att
liksom
leverera ett
avsnitt. Han har sina listor där han ska ha.
Sina klausuler i avtalet där.
Liksom, ja, precis, det, så måste det vara. Nej, men jag tyckte väl det var kul. Det såg så fantastiskt fint ut den här resan, alltså både Kiev-staden och... resan dit. Jag tänkte, vad är det här någonstans? Min fördom var väl att det inte riktigt skulle se ut så. Så att, Ja. Nej, vad kul att se. Jag blev sugen på att åka dit, för det var.
Ja, nej, jag har en granne lite längre ner på gatan som jag hamnade bredvid på en kräftskiva här om året innan coronan då, och han har på senare år rest en massa i Östeuropa och eller framförallt där runt, ja, Ukraina, och jag tror nästa liksom resmål var Georgien. Och nej, brinner väldigt mycket för det här med, och menar just att det är outforskat för turister på ett helt annat
Ja.
vis än alla andra ställen i Europa. Plus, ja, men att det finns en liten äkthet i det, så även om det kan låta slitet kanske, men också som du säger att, ja, att det är väldigt fint helt enkelt, naturen och
Det
så.
skulle jag tänka mig. Det är ju sant. Jag var för något ett år sedan lite drygt i södra Polen, gränsen mellan Tjeckien och Polen med jobbet, och
Ja.
åkte bilar igenom, och det var också sådana landskap som, ja, men här vill man ju verkligen åka tillbaka igen, och för att nu bara passerade vi, men det var ju kanske inte heller super, ja, kanske möjligtvis på vintern då, det var ju väldigt kuperat, så fanns väl det en och annan skidanläggning, men det var ju som ett sommarlandskap eller så en fantastiskt fint, och då tänkte jag hela de här ukrainska vidderna, jag inbillar mig att det är
Ja.
väldigt, väldigt bördigt land.
Det är absolut, jag tror det är mycket att se där framöver när man väl får resa igen och när barnen är lite större och sådär. För
Ja.
jag vet inte vad statusen är på Ukraina, om det fortsatt det är liksom konfliktzon där i östra delarna och sånt.
Och jag tror det är rätt
Ja.
stökigt, och det har ju inte blivit, ja, alltså det finns ju ingen lösning på det, någon officiell lösning, och det
Nej.
tror jag EU har ju i alla fall, eller ja, i stort sett alla fördömer väl annekteringen av Krim, så att
Ja.
hänger väl samman rätt så väl där, så det, nej, det är en, tyvärr, säkert ingenting som man rekommenderar. Ja, men Kiev och så som stad är säkert ingen fara, men landsbygd och mer östra Ukraina är nog ingen höjdare.
Det nämndes ju i en ledtråd här också att Donald Trump hade blandat sig eller försökt pressa Ukrainas ledare vid något tillfälle under valrörelsen där för att få uppgifter om ja, Biden-familjen och så. Och det får ändå nämnas att nu i veckan har vi ju för en gångs skull då blivit kvitt Trump som det verkar som president i USA. Och så får vi se om vi förhoppningsvis har fått lite mer av en diktatorkramare liksom på ledaren liksom för världens, som de brukar kalla sig själva, liksom Land of the Free eller så. Men
Ja.
där vill jag rekommendera Foo Fighters, hade ett framträdande som jag tror det var inspelat någon annanstans. Vi var nu faktiskt i Seattle. Och där han hyllade, ja, det var väldigt, tycker jag, väldigt fint. Han började, Dave Grohl då, med att hylla USAs alla lärare som hade fått kämpa och slita något ofantligt under pandemin, och gjorde även en blinkning då till Dr. Jill Biden, den first lady så att säga i USA numera, som
Precis.
också har väl en lång lärarkarriär då vad jag förstod. Och med de orden så gick de över till en version av Times Like This som inte liknade låten som den brukar göra. Det är en ganska rockig dänga då, men den finns på YouTube.
Mycket har ju pekat åt fel håll, och jag tackar ju högre makter att det inte gick värre än vad det gjorde vid stormningen av kongressen. Det har tydligen varit någon person med någon Skellefteå-halsduk inne, som man har tagit på bild in i Kapitolium. Jag vet inte om du har hört om det.
Ja, jo, men jag hörde lite mer om den. Det är ju lokaltidningen där som först uppmärksammade när de fick se bilder från massa grejer slängda på gatan där utanför Kapitolium. Och då var det liksom bland annat då Skellefteå kommuns halsduk som var en gåva till de anställda 2017. Och då satte ju ett detektivarbete igång både på den tidningen, och sen så tog DN upp det och fick kontakt med en svensk fotograf som insåg att ja, men, jag har ju fan fotat någon med den halsduken på. Och så långt kom man att man liksom, ja, man har gjort en artikel om, ja, den här personen, men man vet ju inte vem man är. Troligtvis är det väl inte någon svensk, utan som du säger, snarare någon som har hittat den på någon form av second hand
Just
någonstans
det.
eller så. Men det är, ja, jag blir också lite meddragen i den, alltså just det detektivarbetet där, att hur fasen hamnade en gåva då till kommunens anställda i Skellefteå
Ja.
i liksom världspolitikens
Men det
stjärnornas
har
punkt.
på tal om det här, på mitt jobb, gick ett varv runt, skulle ta lite en ja, bara ut ta lite luft någon dag, och så gick jag ut med alltså företaget där jag jobbar,
Ja.
i vägdiket. Vet du vad jag hittade där? En Obama-mössa, alltså en valmössa från Barack Obama. En luva, en toppluva eller vad det heter då, en sån. Jättekonstigt att den hamnar i Växjö.
Ja, det är det ju.
Så jag tog med den hem och så det ligger någon låda. Så jag får ha med den när jag stormar riksdagen då om några år kanske.
Ja, ja.
Så liksom gör vi någon utbytesaffär där mellan de här händelserna.
Men ja, för övrigt så har jag ju blivit tagen av polisen vid Pentagon en gång. Som ju inte jättelångt från det här händelserna centrum vi nu pratade om också i Washington. Ju.
Det här känner jag inte till, men du gör mig inte mindre nyfiken nu kan jag säga.
2008 så var jag och Jonas och även Max, en kompis som då var ute till student. Vi åkte över, jag och Jonas från då Sverige för att hälsa på Max och umgås med honom lite i New York. Och sen kände jag och Jonas att på de här dagarna vi var där, vi ville se lite mer. Så vi tog så här, Greyhound-buss, alltså långdistansbuss eller så, ner till Washington. Det var 5 timmars resa och du checkade in där på ett hostel, vandrade hem och kände att det var eftermiddag, gick mot kväll, men vi ville ändå bocka av någonting den här första dagen i Washington. Så vi kollade på kartan, smidigt, Pentagon har ju ett tunnelbanestopp, så att vi tar tunnelbanan dit och kom dit och åkte upp med rulltrapporna. Och när man kommer upp då så ser man liksom, högst 40-50 meter fram den parkering mellan oss staket, och sen där ligger Pentagon liksom.
Oj,
så att väldigt liksom out of the, alltså verkligen inget man kunde missa på något vis. Så att vi gick där längs byggnaden och på den här parkeringen och så tog vi några bilder på Pentagon där och tog några bilder på varandra och så såg vi visserligen att det var en skylt med överkryssad kamera och så här, men farligt kan det vara, Pentagon ligger ju här, vi är precis
tunnelbanegången,
så vi knäpper några bilder till och så kom vi bort till ett 11 september monument som var där utanför också och tog några bilder där. Och vi märkte att då och då sprang det lite så typ militärpersoner i lite så, ökenfärgade kläder med keps utan några vapen eller så, men liksom mellan lite byggnader så där ute på den parkeringen, och kanske jag tog oss lite, och sen när vi skulle ner mot rulltrappan så är det någon i alla fall som fotograferar, för det har börjat bli så pass mörkt, så någon framför oss turist tar en bild med blixt, det lyser upp jättemycket då, och så sticker de ner sen i tunnelbanan när vi närmar oss tunnelbanenedgången, och så hör vi då sir, och så vänder jag som och ser 20 meter bort kanske, så är där en knubbig amerikansk klassisk polis som säger då ber oss att stanna, och så säger då Jonas först att vi bara sticker ner tunnelbanan. Och medan jag blev skakig, så bara, nej, vi får nog stanna här, liksom. Man tänker på skjutningar som har hänt med poliser inblandade och så. Så vi får vänta in och höra vad någon säger. Och så börjar han då fråga, why did you do that? Alltså, varför tog ni bilder av byggnaden här? Såg ni inte skyltarna? Och jag försökte, vi trodde inte det var så farligt. Ja, men här är ju skyltar överallt. Liksom, så. Och sen började det komma, så sa han, ni får hänga med här. Och så kom det en polisbil. En polisbil till, så det var ju liksom kvällens händelse för då The Pentagon Police som det stod på sidan av polisbilarna. Aha. Och så placerade de Jonas i typ en busskur och jag fick sitta på en trottoarkant liksom där utanför 10 meter därifrån.
Men liksom riktade vapen mot det, ser jag framför mig. Men
ja, inte riktigt. Jag tror inte, några vapen, de hade ju dem i hölster, men de kom nog inte fram där, utan vi skötte oss så tillväga att så frågade de ut oss lite och skämtade lite om att vi kom från det landet som gör liksom Swiss cheese och de liksom skulle blanda ihop så Sverige med Schweiz. Och så där. Det var lite stereotypiskt, men sen så i alla fall när Jonas kom ut i det här båset. Och
jag skulle helt blåslag.
Ja, precis. Överallt. Nej, men hyfsat välbehållen. Men,
ja,
och så möttes vi där när jag skulle in i båset. Och då så i alla fall sa jag till Jonas, säg sanningen, för att jag var rädd att han skulle börja kan slira lite eller någonting.
Han hade ju redan visat prov på att vi liksom nu bara vi flyr det bästa.
Ja, men lite så flyktvilja.
Ja.
Så jag sa då bara jättesnabbt, och de säger sanningen. Och de bara, don't talk to each other. Och vi fick inte prata med varandra. Alltså, och vi var ju misstänkta.
Du har aldrig varit så nära att bli häktad i huset.
Nej, jag såg ju verkligen framför mig att här kommer vi få spendera. Det var verkligen börjat skymma då. Och vi skulle sitta där liksom med 30 andra liksom knacklangare, mördare och skit i någon slags häktescell.
Ja,
jag bara ser liksom det här framför mig.
Men alltså sådana här kläder som jag får tilldela med.
Ja, jo. Ja, men i alla fall så det som skedde där inne i båset var att man fick ta bort bilderna man har tagit av Pentagon. Vi fick behålla den här, bilden av monumentet efter 11 september, för det var okej. Okay. Men allt annat ville de ha bort. Och då var jag lite jävlig, för att jag hade sagt att vi var turister och sådär. Så när vi var på Washington-delen så i min kamera då, så tryckte jag åt fel håll så att säga. Så vi hamnade från början av alla bilder då i New York-resan. Och jag liksom bläddrade igenom alla New York-bilder. De stod där och suckade när jag gick igenom hundratals. Och när man såg oss på hotellrummet där vi drack öl liksom, och där vi var på stan. Och, alltså de såg jag verkligen att vi var riktiga nördiga turister liksom. Så att jag tror för min del slutade med att vi kom inte igenom alla, utan de var liksom nöjda med att jag tog bort några av dem i alla fall.
Men du, det här vill vi ju veta mer av. Jag vill se någon, den här bilden vill vi ju på något sätt ha publicerad.
Ja, vi får se om det finns någon bild. Men i alla fall, bilden på Pentagon finns ju helt klart kvar. Med minnesmärket då menar jag, och det här efter september-grejen. För det som sen, det som hände i alla fall var ju att vi fick en skriven varning för unauthorized imaging of the Pentagon, alltså otillåten fotografering av Pentagon, och sen kunde vi gå utan att det ens blev en bot eller sådär av det. Och då var vi ju inte så stora kan jag säga där, av att omringade av liksom 10 bjässiga poliser som inte hade något annat bättre för sig den kvällen då. Nej. Så att och man kunde bara tänka hur det hade gått ifall vi hade haft en annan hudfärg eller hetat Ali eller något annat, då hade det nog gått värre för oss liksom. Men nu var vi två blekfisar och de just trodde det på vår turisthistoria.
Ja, men det är klart, det var ju där ser man.
Vi kom ur den med livet i behåll eller på sig, och vi utsattes inte för något värre än att det var väl en timme eller vad det var vi spenderade där med.
Ambassadören behövde inte rycka ut och hämta hem er. Och...
Nej, precis. Nej. Alla dips där, utan vi kunde istället ta igen oss sen med på en Elens pub. Så en Guinness och fish and chips har liksom kommit att symbolisera lite så friheten för mig sen det tillfället.
Ja, just det. Jag har aldrig smakat så gott.
Nej, den hade aldrig smakat så gott som då faktiskt. Så att, men så kan det gå.
Men du David, något som också smakar gott, det är ju att vi är färdiga med programmet och vi har avhandlat en hel del i en hel del av det här programmet. Det jag skulle vilja bara nämna här nu innan vi rundar av, det är ju avslutande musiknumret med Pappa Emeritus den fjärde. Som sjöng då vad jag tyckte att liksom ett starkt nummer, är ganska stor där, obehindrad, och tog toner som jag var... Var väl inte så bra, men var väl inte så höga toner, men jag tycker ändå liksom det var ett starkt framförande med när man stod där med pekfingret eller liksom handen knuten eller öppen och bara stod stillastående och sjöng riktigt starkt. Det var jag lite imponerad av, och
sen koreografin med röken och sånt.
Ja, men liksom den delen gillade jag, och det var ett bra nummer, men jag blev inte personligt liksom tilltalad i någon, utan jag kunde mer objektivt bara men det var snyggt det här, det var.
Ja, men det är som helst Ghost, när jag lyssnar på någon låt i veckan och så, det är ju liksom någon power rock, alltså inte så långt ifrån Kiss och annat, alltså inte särskilt hårt. Man kan ju tänka sig när man ser en bild på dem att det här ska vara jäkla när man är hård musik, men jag tyckte det lät schysst och lite poppigare än vad man kan tro när man bara ser honom på bild liksom så.
Ja, men precis, och jag gjorde exakt samma iakttagelse, så han, det här med att han är pappa emeritus och har bytt olika skepnader och sånt där. Det kändes ju som det, men här finns det ju en hel ett superrock. Alltså som det innebär, alltså något verkligen så här hårt och djupt som inte är väldigt smalt kanske. Men det kändes ju superbrett när jag lyssnade på låtarna.
Och det är möjligt att det finns, alltså det är kanske jättemörka texter som vi var inne på innan, så varken du eller jag är superbra på att lyssna på texterna, så att det kan hända att där finns saker som inte tillåts, om man säger, i barnprogram eller i På spåret, eller så där kanske finns ett mörker där.
Tobias Forge, eller Tobias Forge säger vi, det är det bästa uttalet jag kommer på nu.
Ja.
Nej, men kul. Kul att de lyfter in lite olika artister i alla fall. Vi var ju supernöjda med Torsten förra helgen, eller förra fredagen där, så att nu får vi se lite grann vad nu Helicopters färdiga med sitt, så jag är inte riktigt säker på vilka det är. Nästa vecka är det First Aid Kit.
Det borde vara First Aid Kit, för de har ju de sista, jo men det är det, de har de sista, nej vänta, nu ljuger jag, för att de har sista tre programmen, så det är Rebecca och Fiona och Sikai ser jag här på.
Ja, sådär ja.
Wikipedia. Ja. Så att vi bör dock komma fram till ett betyg på
avsnittet, ja, tänker jag. Tack,
och vad vi landar där, och ja, alltså jag känner väl en 4 skulle, ja, jag nog. Alltså just, och det bygger jag på då, ja, lagprestationerna. Alltså det var ju väldigt höga siffror.
Mm.
Underhållningsvärdet tycker jag var rätt högt, för det inte var så där jättesvåra frågor generellt, tycker jag ändå, jämfört med en del andra program. Och så jag skulle väl landa på.
Jag är helt med dig. Det fattas ju en hel poäng. Alltså det är ju ingen femma, och den här poängen som fattas, det hänger ju på musiken kunde varit, men den var inte dålig, och den var till och med bra, men den var, ja, inte topp. Och ja, det var heller inte den humornivån som, jag tycker nog det är mycket det som fattas i det här programmet. Resmålen var på det hela taget helt okej. Och som du sa, frågorna var också bra, lagom lite, man kunde en del och kunde inte en del, och det som det ska vara.
Ja, nej, men den sköna känslan i lagen eller så, och humorn, och det var inte riktigt där ändå. Och framförallt inte i det vänstra laget, alltså med konstnären och regissören. Och de sa ju själva att vi är så här stela, det är fyrverkeri på insidan. Mm. Och ja, nej, det är väl så, men jag hade ändå förväntat mig att ja, men leverera lite ja, mer på
men
det.
Men de har ju gått från klarhet till klarhet, så när vi får se dem nu i slutspelet så kanske de är någon, då börjar det bli mer Hasse Alfredsson av det, vi får se.
Ja, men vi får se, och de har ju i alla fall verkligen levererat på mycket hög nivå nu, så att poängmässigt, så att ja.
Ja, men så är det, David. Men du, vi får ta och knyta ihop här, och så får vi säga helt enkelt att vi hörs ju på fredag igen, och följ oss på vårt Instagram-konto och häng med, så kommer vi fullt laddade till fredag.
Ja, precis. Och släng en kommentar där om vad ni tyckte, om ni håller med oss eller inte.